Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Nu, Oskar, är vi ju tillbaka här i våran lilla studio.
Ja, hemma, trygga.
Hemma i trygga Trollhättan.
Ja, jag tycker det känns lite konstigt att prata med dig lite så här snett. För att jag har ju den här filtergrejen i ansiktet. Så känns lite som att...
jag ser bara ena ögat på det här. Piraten.
Piraten Oskar idag. Vi var ju på Harmony Expo och det är ju lite så att det kan ju vara det här avsnittet släpps... antingen innan eller efter kanske våran livepodd om den släpps. Men det var ju väldigt roligt att vara på Harmony Expo.
Harmony Expo i Stockholm, ja. Det var en upplevelse.
Mm.
Det är ju Sveriges största alternativa mässa.
Vad tyckte du var mest roligt att göra på Harmony Expo?
Det var att träffa alla lyssnare och alla utställare. Och jag ska inte säga att hälften av de som var där har varit med i podden, men det var ju väldigt många har ju varit med i podden, och där fick man ju se dem i sitt sanna element på något vis.
Och de var inte lika bra som de var när de var i podden, menar du?
Nej, exakt. Vi lyfter ju upp alla positiva egenskaper hos alla gäster vi har här.
Någonting jag saknar som vi missade att göra, det var faktiskt att ta ett sån här aura-foto.
Ja, det skulle vi göra. Men sen så dök det upp människor och personer som... Alltså
hände så stoppade
någon,
menar du?
Ja, men lite grann så. Det hände ju så fort man vände sig om, så såg man någon som man kände igen. Eller någon som kände igen oss.
Ja, det var faktiskt så. Det är ju väldigt roligt om inte annat att man får träffa lyssnare.
Mm, ja, det var det. Så att, och vi fick ju bra feedback också, tyckte jag. Så det var ju, man gick ju där och var lite mallig nästan.
Du bara, alla vet vem Fredrik är.
Eller hur?
Nej, det var riktigt, riktigt roligt faktiskt.
Duon från Trollhättan.
Men det var faktiskt en bra upplevelse. Och det var väldigt mycket trevligt folk som var på plats, tycker jag. Väldigt bra organiserat. Så en tumme upp faktiskt, eller flera tumme upp till Petra och gänget som höll i Harmony Expo, måste jag säga.
Ja, ja, absolut. Det fanns ju ingenting att säga om det. Det var exakt som du säger. Det var väldigt bra organiserat. Och de hade en stor informationsdisk i hallen där. Så att, och de hade ju koll på allt.
Våra resa upp var ju också väldigt roligt, tycker jag. Ni tyckte att jag var en sån här typ bitch typ.
Ja, du var ju det. Så här var det. Vi Rami var ju med när vi åkte upp, och så sitter vi i bilen och så har vi väl kört i 1,5-2 timmar. Vi har väl typ 4 timmar kvar. Vi stannar och käkar lite sådär också, och så säger Rami det. Ja, men ska vi köra lite frågesport? Och då hör man från baksätet bara, åh nej, vad fan, ni är värre än ungarna. Och du började gnälla, och till slut så var det, du var ju värre än ungarna till att gnälla så att det var konsura liksom.
Ja, men jag tänkte så här, gud, det var att det var så skönt att bara åka bil utan att, det, när man är hemma och så.
Ja, vad tänker jag på nu?
Ja, då är det typ så här, vad tänker jag på nu? Jag tänker på ett djur, så jag bara tänkte, gud, nu är Ramin likadan. Och jag tänkte så här, jag vill ju bara komma hemifrån, det är därför jag åker upp på Harmony Expo. Men det var ändå väldigt roligt.
Ja, det var det. Faktiskt. Det var riktigt kul. Det var en riktigt sån här grabb road trip.
Ja, och sen var det ju så, det som jag tyckte var lite läskigt.
Lite läskigt?
Ja, men det var superläskigt. Det var nämligen så att vi delade ju rum på hotellet ju. Så vi sov ju, jag, du och Ramin i samma rum ju. Så vi tog ju sen 3 rums
lägenhet.
Lägenhet. Men vi däckade ju ganska sent då, men Ramin han sov ju inte, så han stod, satt ju bara stirra på en när man sov. Jag tyckte det var jätteläskigt. Jag tyckte så här, först körde han gick på toa typ, så att han bara traskade förbi. Inte så här, ja. Men sen han har ju hörlurar på sig också, och tänkte, vad är klockan? Och så gick han tillbaka och tänkte, du med på det? Så vaknade typ en timme senare och klockan var typ så här 5 på morgonen. Då ligger han där och tittar på en. Det var gör han? Vad läskig han är.
Ja.
Han kunde inte sova hela natten. Han låg ju bara upp och kollade på YouTube.
Ja, jag vet inte om han var nervös eller vad det var. Han var fullpumpad med adrenalin. Ja,
men du hade ju sett honom också det, när han låg ner och hade händerna som du vet, har en typ inkista. Mm,
ja, han låg med armarna korsade över bröstet så här. På och så... täcket och det var helt slätt. Det fanns inte en rynka, ingenting. Alltså, och det var lite så, ögonen på mig bara ploppade upp. Jag tänkte, vad fan, är han död eller?
Ja, du tänkte
ja, jag kände så. Alltså, det var läskigt. Han är läskig.
Ja, jag säger att Ramin är läskig. Jag kanske är död egentligen. Det är så, han kanske är död.
Han är en zombie.
Ja, ja. Nej, men det var faktiskt väldigt
zombien från Iran.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju det som var så kul. Att vi fick ju liksom bounda lite med Ramin där också. Så det var en rolig resa.
Ja, det var riktigt kul var det.
Så att, men vet du vad, innan vi drar igång här med vår gäst där, så är det ju så att jag tänkte på att jag kollade på en riktigt bra film igår.
Mm-hmm.
Som jag tänker att jag ska faktiskt, bra, men den var bra. Ja, men
eller den var ganska ja, men den, dålig. Men
nej, men den var bra. Det var en cool story ändå. Den heter Moonfall. Och det var det typ så här att månen var på väg mot jorden och skulle krocka med jorden. Och igen, jag kan inte berätta så mycket mer, men jag kan säga att det handlar lite, den är övernaturlig alltså. Månen är på väg mot jorden. Och den tycker jag att, har man inte sett den så ska man verkligen se den.
Netflix eller?
Nej, Plex. Men Plex är ju typ så här.
Plex?
Ja, det är avancerade saker.
Fråga inte, du förstår inte den då.
Men Moonfall, har man inte sett den, det är med han, huvudrollen är ju han som är med i Conjuring och så. Han, Patrick Wilson och inget annat.
Just det. Ja, ja men den ska vi se. Ja, nu ska jag stänga av min telefon här. För det är alltid standard. Jag glömmer alltid göra det. Och då ringer det varenda gång. Och det är alltid någon av barnen som ringer.
Ja, men det är lite tråkigt ändå. Att barnen är de enda som ringer, Fredrik.
Ja, men det är ju ingen som tycker om mig.
Det är ingen som bryr sig om det.
Nej, precis. Det är barnen och massa jävla försäljare. Ursäkta min dåliga franska där. Det var inte meningen.
Nej.
Att svära på det här viset.
Du får svära mycket du vill. Men däremot, vet du vad jag brukar göra när försäljare kommer hem? Det var en ganska kul grej. Det här är jätteroligt. Tycker jag i alla fall. Sen tycker inte alla det, men jag tycker det. Då knackar de på dörren och så är det typ så här very sure som kommer att knacka på. Och så öppnar dörren. Och sen säger jag tänkte kolla med dig ifall du behöver typ säkerhetslarm och bla bla bla. Jag bara, nej, min mamma och pappa är inte hemma. Du får jättegärna komma imorgon. Så jag typ ofta säger ganska skäggig. Så du får gärna komma imorgon. Det är så här. Ja, okej. Okay. Men går det bra att komma imorgon 5:30 då? Ja, men det blir jättebra om vi ska hemma då. Så knackar de på igen. Så öppnar alltid Petra. Så att hon är min mamma. Jag tycker det är så jävla roligt. Så att det brukar jag köra med. Att mamma och pappa inte är hemma.
Ja, den ska jag börja med. Den var ju skitrolig.
Det var jätterolig.
Du är ju säljare. Har du varit med om att någon har mött dig så?
Men jag jobbar ju inte. Jag knackar ju inte dörr. Jag är ingen så här.
Så kommer in på butiken. Nej, tyvärr. Mamma och pappa är inte hemma. Så jag vet inte om jag kan lägga en sån beställning.
Nej, jag är ingen så här. Jag knackar inte dörr på det sättet.
Nej, det gör du i och för sig inte.
Men däremot hade det varit kul att testa. Det är en utmaning, tror jag.
Mm. Ja, utmaningar gillar vi.
Mm.
Och apropå utmaningar så tänker jag väl att vi får bjuda in våran andra gäst till vårt nya tema Livsöden. Sofie, hej och välkommen.
Hej, tack så hemskt mycket.
Hej.
Hej, Oskar.
Hej.
Hej.
Innan vi drar igång kanske du kan förklara vem Sofie är till dig.
Ja, det kan jag göra. Sofie är ju min, håller jag på att säga. Nej, men Sofie är jätterar och det är ju... Vad blir det? Det blir min... Vad är du?
Din frus systerdotter, kan man väl säga.
Precis, så är det.
Har du aldrig tänkt så långt?
Jo, nej, jag har inte tänkt så. För det känns som att Sofie är en i familjen. Så hon är ju typ... hon är ju ett utav alla mina barn.
Ja.
Lite grann så. Så tänker jag när jag tänker på Sofie.
Ja, precis.
Ja, och det kan ju vara så. Då är det så enkelt. Det är egentligen då din frus systers dotter.
Exakt.
Ja. Och anledningen till att Sofia är här idag också är ju lite grann för att vi har ju kommit in det här med livsöden bland annat. Och det händer mycket grejer i ens liv. Och ibland kan det vara positiva, ibland kan det vara påtagliga och negativa. Så att Sofie får gärna berätta, och jag tycker att Fredrik också kan vara med. Och kanske det kommer bli nog lite mer Fredrik än mig i det här avsnittet, tror jag. För att de kan nog dela den historien lite mer tillsammans, tror jag.
Ja, precis. Vi har ju upplevt det här på två olika sätt, kan man säga.
Ja, exakt. Mm.
Och varför du är här är ju egentligen för att prata om att din mamma gick bort för några år sedan.
Jo.
Och ja, hur man hanterar det och vad som är jobbigt och vad som har varit tufft och utmaningar. Och sen också att du faktiskt sitter här idag och kan prata om det.
Ja, gud ja. Det kan jag.
Eller hur?
Ja.
Så att vi lämnar väl över ordet till dig idag, så får du börja berätta lite grann.
Jo,
hur det började kanske. Eller?
Och vem du är kanske. Mm.
Ja, absolut. Nej, men Sofie, född 95 då. Så fyller snart 27 år gammal. Jag kommer från Trollhättan och botar hela mitt liv. Och har alltid bott på landet med min mamma. Som då var tillsammans med min låtsaspappa. Som även fick min lilla syster som är 8 år yngre än mig. Ja, alltså vi bodde där ute. Vi gick i grundskola. Utanför stan, ungefär en kvart ifrån. Sen så valde mamma att lämna min lilla systers pappa. Och då flyttade vi in tillbaka till stan igen. Och därifrån då så gick jag gymnasiet från 2011 till 2014. Och då var jag ju 19 år då när jag gick ut och tog studenten. Den sommaren så fick min mamma väldigt ont i magen. Började med typ runt juli, augusti, så svullnade mammas mage upp. Och mamma har inte varit en tunn kvinna, eller hur jag ska säga, utan det liksom varit bredaxlad och lite mage, lite rumpa, lite lår sådär. Utan som är lite latinamerikanska, om jag får säga så, utan att mena någonting illa med det. Nej, men det började med att hon fick ont i magen, svullade upp, så som att hon var i sjunde månaden nästan till slut. Och kände väl att så här ska det inte vara. Så att jag söker mig vidare till vårdcentralen. Och väl där så sa de att nej, men du har luft i tarmarna. Så att du får luftdämpade medicin av något slag. Så tog hon det och blev värre och värre bara på en vecka. Och så fick hon vidare då gå tillbaka till vårdcentralen och säga att de här tabletterna hjälper inte mig. Så att det här, jag får bara ondare och ondare. Så ni får hjälpa mig vidare. Och då tog de en sänka på mamma, som man brukar säga. Och normalt så ligger man väl mellan typ 30-40. Och när de tog sänkan då på min mamma i ungefär november 2014 så låg hon på nästan 300.
Så och sänkan är oftast bakteriellt, eller?
Ja, det är det, va? Precis. Ja, man det stämmer bra. Ja. Yes. Så att hon var ju nästan på 300 då, mitt på dagen. Och då sa de att du ska inte vara här. Du ska åka raka vägen till akuten för att det är något som inte stämmer. Och då vet jag att hon kom tillbaka då med hennes nya sambo som bodde med oss i våran trea. Och sa att jag vill att du stannar här till mig. För din lilla syster kommer snart komma hem från skolan. Men jag kommer behöva åka till akuten för att det är något som inte stämmer. Så de åkte upp. Och sen blev hon inlagd på infektionsavdelningen. Uppe på Näl på här i Trollhättan. Tog prover och sådär. Och sen till slut så satte de ett drän i magen på mamma. Det är ju som en slang som ska tömma liksom. Och de dränerade ut 3 liter från höger lunga.
Herregud.
Och 7 liter från buken. Så att det var en 10 liter hink. Och det är lite sjukt när man tänker att det är som en skurhink nästan. Helt full med vätska.
Ja, det är helt sinnessjukt. Är det?
Ja, och det var i mammas mage och de sa att det var luft.
Mm.
Så det är lite sjukt om man tänker så.
När vi har kommit dit då, får du vad är dina tankar? Att det är bara typ någonting som förmodligen är... vad tänker man när man hör att mamma har vätska i magen?
Ja, alltså jag var inte med under hela förloppet, utan jag var hemma liksom. Men jag fick ju åka upp och hälsa på henne. Och då berättade de ju, det var ju då mamma hade fått reda på att den här vätskan från magen var cancervätska. Och det var det som jag fick höra.
cancervätska, kan du utveckla det? För det är faktiskt lite nyare för mig. Samlas det liksom vätska beroende på vart man har sin cancer kanske?
Nej, jag kan tyvärr inte svara exakt på den frågan. Men just där och då så blir det väl att under det här förloppet för mamma så bildades det vätska utav den cancer som mamma fick då.
Hur tog ni det beskedet vid det tillfället?
Min mamma och min mamma sambo ringde hem mig och lillasyran, för jag var inte hemma då, utan jag var hos min ex då, och sa att jag vill att ni kommer hem hit. Och så satt de i soffan och så sa de att det är nämligen så här att eran mamma har fått cancer, äggstockscancer, sa de då. Och då rasade ju hela världen samman. För mig i alla fall. Och jag vet att det gjorde det för min lilla syster också. Såklart.
Lilla syster, vi frågar nog aldrig ålder på. Hur gammal var hon då?
Jag var 19 och min lilla syster var 11.
Förstod hon att det var lika allvarligt som du gjorde, tror du?
Nej, det tror jag inte. För när man är 11 då är man ju liksom och vikla i, vad blir det?
Femman,
ja, precis. Och jag hade precis tagit studenten, så att jag var ju mer, hur ska jag säga, jag hade genomgått tidigare att min farfar gick bort i cancer när jag var 13. Så jag vet ju det förloppet mer än vad hon har vetat om och sådär.
Men jag tänker då, Fredrik, i det här läget då, innan vi fortsätter med din historia, då kommer jag förmodligen också information till hem till er då, i det här samma veva ungefärligt då, om att hon har fått cancer då.
Ja, det gjorde det. För jag vet ju att Anna då, som är syster till Sofies mamma Victoria, att vi pratade ju en del med Victoria också då. Och för jag kommer ju ihåg lite av det som du berättade, för att om jag kommer ihåg rätt så hade inte mamma varit utomlands. Och så kom hon hem och så var magen svullen och hon hade haft ont. Hon funderade lite på om hon hade dratt på sig någonting ute. Eller har jag drömt detta?
Nej, du har inte drömt det. Utan det stämmer faktiskt att de var ute där utomlands mitt i sommaren. Jag tror det var snäppet efter några veckor. Bara efter jag såg studenten i juni. Så var de utomlands i Cypern.
Precis.
Så att då, som du säger.
Och jag kommer ihåg det, för att då kom Victoria. Och då bodde vi nere i Vargön, ute på landet. Och så sa hon till Anna att jag har så ont i magen och vet inte vad jag ska göra. Och jag vet inte vad det är som har hänt, och läkarna säger att jag har fått någon medicin för uppblåst mage, och det hjälper inte. Hon mådde inte alls gott då. Så att, just då så tänkte man inte så mycket mer på det. Men jag kommer ihåg det tillfället, för Victoria hon kom själv då med bilen, och så satt hon och Anna och pratade och tjatade. Jag var ute och grejade som vanligt.
Ja.
Men sen så tror jag att det var Anna som berättade för mig att jag vet inte om Victoria ringde till Anna och berättade eller hur det var. Jag minns faktiskt inte det, annars gör jag det.
Men när ni fick reda på då, Sofia, att hon hade cancer, när hon berättade för er, visste ni, fanns det någon liksom att men det finns en möjlighet, eller det här ska göras för att jag ska bli frisk, eller vad var sagt?
Nej, men planen var ju, låg ju inne då på infektionsavdelningen, och sen fick hon ju komma hem, och då när hon väl låg där inne så fick hon ju träffa läkare, alltså cancerläkare som var mer inriktade på just det här. Och tog prover och grejer på mamma, och så såg de att vi kommer behöva en operation på dig. Och ställde massa frågor. Och sen blev mamma kopplad ner till Sahlgrenska i Göteborg. På deras sjukhus där nere då. Och hon genomgick en operation. Där hon tog bort livmoder, äggledare, äggstockar, allting. Men innan de väl gjorde operationen så fick hon ju frågan om att du vill inte ha mer barn. Och då sa mamma, nej, det vill jag inte, utan jag har mina två små tjejer liksom. Och det är gott och väl. Så att jag känner att ta bort det bara. Jag behöver det inte där, för jag är redan klar. Men det är klart, jag förstår att hon ställer frågan till mamma såklart. För att tänk om hon hade velat ha barn, för då hade hon kanske behövt göra någonting annorlunda.
Får fråga, var det så att den här cancern hade, var startade den eller hade den spridit sig till, eller var det för att man tog bort det för att det inte skulle sprida sig eller var?
Ja men precis, det var ju liksom äggstockscancer, de verkligen visste att det var det eller de såg att det var det. Så att det, de tog ju bara bort alla de kvinnliga delarna ner hos mamma där då. Och de sa då, jag kommer inte exakt ihåg datum för man har lite glömt ändå om jag ska vara helt ärlig. Men jag vet att de sa att det kommer ligga runt 6 timmar ungefär den operationen. Och jag kan tänka mig att det här var ju, mamma sa ju till oss i november då 2014. Och jag kan tänka mig att detta var runt januari, februari. Operationen var 2015 då. Och då var hon ju inlagd nere på Sahlgrenska sjukhus. Och opererades i 6 timmar. Sen tänkte jag och mamma sambo då att då ringer väl. Så vi satt i köket och kollade på telefonen som låg på köksbordet och väntade på att de skulle ringa. Sen så tog det 7 timmar och då ringer vi själva och frågar hej, hur går det? Jag har inte hört någonting. Och då säger de själva då i telefon till oss i högtalaren att vi vet inte hur det går. Och vi säger jo, men ni måste ju veta hur det går. Ni, alltså någonting måste vi få reda på för det, ni har gått över en timme. Och då sa de bara att vi ringer tillbaka till er. Så fort vi vet. Och det gick 8 timmar. Det gick 8,5 timme. Det gick 9 timmar. Och då ringer vi igen efter 2 timmar. Efter vi hade ringt första gången. Och säger att nu får ni faktiskt säga någonting. Ja, det, hon ligger fortfarande på operationsbordet. Så att ni vet det. Mer än så kan jag inte säga. Och då fick man ju halvpanik. Då, alltså, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. När man satt där hemma. Och man vill ju bara åka ner och bara... ja. Hjälpa till eller vad jag ska säga eller väcka liv igen eller sådär.
Mm. Jag förstår, alltså panik och maktlös och frustration och allting. Ja. Sånt, liksom.
Det var lite sjukt faktiskt. Men sen till slut då efter 10 timmar och en kvart eller vad det var så ringer de upp och säger att Victoria ligger på uppvaket. Det har gått skitbra. De är så nöjda, läkarna som har opererat eller kirurgerna är jättenöjda med den här operationen ska ni veta och det har gått skitbra. Så hon ligger på uppvaket och hon ringer upp er när hon är vaken. Mm. Men det var så sjukt att höra att det kommer ta om 6 timmar. Mm. För att de hade gjort det här innan. De här två kvinnorna eller kirurgerna, läkarna som hade gjort den här forskningsgrejet om det här. Och så tar det liksom över 10 timmar.
Ja, det
är nästan dubbelt upp.
Jag tycker också i den här historien går så intressant att jag tycker att läkare och så vidare använder så här, som jag 100% du säger att ordet skitbra. Det tycker jag typ så här att det,
ja.
Det är så konstigt ord att använda egentligen som läkare.
Ja, det är inte så kliniskt.
Nej, det är skitbra. Ja. Men minns du det här också den här perioden när operationen var, hur Anna var hemma liksom, minns du någonting om det? Eller vart var du någonstans?
Ja, vart var du någonstans? Nej, men, ja, jag vet inte, jag var uppe i det blå. Lite grann så. Nej, men jag upplevde ju inte det på samma sätt som Sofie såklart. Utan vi visste att hon skulle opereras och att när det är färdigt så hör ju ni av er.
Exakt.
Ja, så att,
men jag tänker på Anna, för jag tänker så här att det måste ju ändå varit ganska... liksom spänd energi hemma. Om min syster kanske hade opererats för att då hade jag också varit nervös när det går 7, 8, 9 timmar. Liksom. Minns du liksom, var det mycket där också typ att hon stod hemma och stampade? Typ, vad fan,
ja, men det är klart. Jo, men det är klart Anna var nervös. För jag menar, Anna och Victoria, det är de har ju 2 syskon till. De
precis, som är 4 i familjen.
De har 4 syskon och Anna och Victoria, det var ju de som var närmast i syskonskaran. Mm. De stod ju varandra väldigt nära, så att men det är klart att Anna var ju orolig. Ja. Absolut, och det var ju jag med såklart.
Nej, men det förstår jag självklart. Men jag om det var liksom att, känslan liksom att tiden gick och man ville veta liksom.
Precis, att jag hade väl inte fått till mig hur lång operationen skulle vara och så där, så att jag satt ju inte och räknade ner minuterna på operationen utan idag ska hon opereras och de hör av sig när det är färdigt. Ja. Så lite mer så var det.
Ja, precis.
Sen såklart att man var spänd och hoppades att det skulle gå bra. Ja, självklart.
Ja. Och så tänker jag då, om jag får fortsätta. Mm. Då gick operationen bra.
Ja.
Vad hände efter operationen?
Ja, då blev ju mamma hemskickad igen. Hem till vår lägenhet då, här i Trollhättan. Och blev igångsatt med cellgifter. som det var tvunget tydligen. Det var inte ens snack på att det skulle bli strålning istället eller så, utan de sa bara att vi vill för säkerhets skull sätta in cellgifter då. För att liksom rensa ut, eller om man ska säga. Och det gjordes ju det. Och hur ska jag säga det här nu då? Man förstår inte någonting. Jag i alla fall så att jag måste se det framför mig för att jag ska förstå. Och visst att jag förstod att du har fått, mamma har fått cancer. När någon säger det så förstår jag det i kroppen, i huvudet. Men när man väl såg henne komma in där i mitt rum när hon väl började ta cellgifterna. Och drog sig med händerna i nacken och visade så här att, titta, det trillar av här. För man märkte ju så himla mycket på mamma när hon väl tog de här cellgifterna. Att hon förändrades i sättet hur hon var. Hon blev lite känslokall, eller jag ska berätta. För mamma har alltid varit en väldigt trevlig, god, varm kvinna. Verkligen. Så här, det är ju, jag har aldrig hört att någon inte tyckte om Victoria liksom.
Och du upplevde också det, att jag tänker så här, vad var anledningen, tror du, att hon blev kall? Var det liksom att hon blev, att hon var tvungen att förbereda sig för någonting, eller vad tror ni?
Nej, men det är ju cellgifterna. Det är ju så starka mediciner som både tar bort bra och dåliga celler.
Okay.
Så att jag tror, eller jag vet, att det är på grund av cellgifterna som hon förändrades där och då.
Ja, sen det är precis som du säger, att det är en tuff period, och cellgifterna det tar ju något otroligt på kroppen. Och precis som du sa i inledningen där, Sofie, så Victoria, hon var ju kramgod.
Ja.
Väldigt. Och ganska stor i kroppen. Inte överviktig på det viset, men hon har alltid varit stor.
Alltså stort byggd, ja.
Mm. Ja, hon är lång och sådär. Så att, och det var ju också någonting som jag tänkte på under cellgiften, att hon gick ju ner.
Ja.
Ja, det var en väldigt massa kilo.
Ja, säg att mamma låg på, ja, men snittade 90-100 från början. Och mamma gick nog ner till 60. Och idag väger jag 60. Och jag har inte jättestora armar. Men när man fick jämföra sig med mamma så var vi lika smala liksom. Och det var ju där och då när allt hår trillade av. Och när hon blev så tanig, eller jag ska säga. Inte för att det är något fel med det, absolut inte. Men att se den skillnaden, det var det som var så jäkla jobbigt.
Men fråga, från att hon gick ner från 100, säger vi då, 90-100 till 60. Vad är det för tidsperiod vi pratar om? Hur långt är den här perioden, tror du?
Ja.
Ett år, ett halvår?
Ja, men ett halvår i alla fall. Det går, hon tog väldigt många cellgifter. Jag tror hon låg upp mellan, vad blev det totalt första gången? Så blev det väl 10 kanske. Så att det var ju väldigt mycket cellgifter till och från då under en viss period. Och ja, men säg mellan 4 till 6 månader så rasade det bara.
Under den här perioden, under de här 6 månaderna, fanns det på kartan för er alla att det här kommer hon inte klara, eller det här kommer hon klara, eller hur var era
tankar? Nej, men mamma var väldigt, mamma var faktiskt väldigt positiv, utan hon var ju väldigt nöjd och glad med de läkarna hon hade, både här i Trollhättan och de på Sahlgrenska nere i Göteborg då. Så att hon tänkte ju bara, nu kör vi. Det här klarar vi. Jag får labba och ta den här skiten. Och sen blir det klart.
Ja, men så var det. För ja. Hon var ju alltid positiv.
Ja, ja, gud, ja.
Alltid jättegod och glad och sådär. Det här fixar vi. Okej, att cellgifterna, att det var tuff, en väldigt tuff behandling. Så hon gick ju med huvudet högt.
Ja, det gjorde hon verkligen.
Så att det var aldrig några sura miner eller något sånt där. Utan det här fixar vi. Vi löser det tillsammans.
Ja, men exakt. Mm. Och då var det ju, beroende på att hon tappade håret, så blir det väl via landstinget, så fixade de ju en peruk. Så hon åkte ju hela vägen till sjukhuset här nu då, och så satte sig i frisörstolen där och fick klippt till en fin peruk. Och den låg ju på nästan 8000, fick jag höra sen efteråt. Men den vägde hon ha. Den skulle jag inte ha, sa hon. Jag bara, nej, ska du inte ha den? För mamma har alltid haft väldigt stort och mörka ögonbryn och mycket hår och så här. Men hon, nej, hon vill inte ha peruken på sig. Hon hade som en liten tygkeps, kan man väl säga.
Och då, din mamma trodde hon skulle klara det. Trodde du också det? Trodde din syster det? Hur var det?
Ja, alltså beroende på att hon var så positiv, så var det ändå man liksom tänkte på. Och hon började må bättre sen till slut när cellgifterna var färdiga. Och det här, när cellgifterna var färdiga, så kan jag väl säga, var det fortfarande 2015 ungefär. Och då var väl vi i maj kanske, ungefär, i tidsspannet där då. Och sen så, Hon mådde ju psykiskt dåligt typ ändå. Det förstår jag ju också att hon gjorde. Och det såg jag på henne. Men hon verkligen visade för mig och min lilla syster att det här klarar vi. Nu kör vi. Den här skiten ska inte vinna över mig. Utan jag ska försöka leva på som vanligt. Och sådär. Men hon hade ju ont. Och hon var ju trött och sådär.
Vad händer sen då? Vad, efter det att hon har tagit de här cellgifterna ett halvår ungefärligt. Fortsätter typ behandlingen eller?
Nej, de avslutade. Mamma fick ju de 10 cellgifterna där första gången. Och sen så, ja, hur ska vi säga det här då? Sen går det väl ungefär 10 månader efter detta. Så började hon må dåligt igen och fick ont i magen. Och då åkte hon ju in en gång till för att kika detta. Och då så säger de att det har kommit tillbaka. Men nu sitter det i slemhinnorna. Och min första reaktion då var att jag blev jättearg. Kommer jag ihåg. För jag är inte sån som blir arg utan jag är sån som blir ledsen. Men jag blev så arg för jag tänkte att varför opererade ni bort då? Varför låg hon på operationsbordet i över 10 timmar? Och ni tog bort allting om den och kan komma tillbaka och sätta sig i slemhinnorna. Men tydligen så kan du göra det. Och då var det bara att börja med cellgifter en gång till. Så att det var, då var det som en riktig käftsmäll, kom jag ihåg. Visst, första gången var ju jättejobbig. Men andra gången var en helt annan känsla. Men mamma var väldigt duktig på att alltid prata om att när jag sen, ja, på tisdag ska till läkaren. Och då ska vi göra det här. Och det kommer gå bra. Och jag hör av mig efteråt och sådär. Så att de var väldigt informativ till mig och min lilla syster hela tiden. Och det var väldigt skönt.
Ja, för jag tänker att det är ju också en del i det att faktiskt få vara med. Att veta att det här görs för mamma och de här behandlingarna sätter man in. Och så här tänker man, får man vara ganska öppen med det, mamma. Att med hela förloppet egentligen.
Ja, hon har varit, ja, men från start liksom, så var hon väldigt så här, ja, men nu kommer det hända det här för tjejer. Jag vill att ni ska veta det. Vi märkte ju på henne också så fort det var någonting som sagt, men håret trillade av. För nu även då mellan första och andra gången så började håret växa tillbaka relativt fort. Det gick fortare än vad jag trodde faktiskt. Så hon fick la, ja, men säg 5 centimeter på huvudet ungefär. Innan hon fick börja med cellgifter igen då.
Vad efter det nu den här behandlingen startade igen då med cellgifterna och så vidare. Hur lång tid period är den perioden till att på något får ny liksom,
ja, men information? Precis. Ja, nej, men hon fick ju typ ungefär, jag tror det var likvärdigt mellan 6-10 cellgifter igen nu då, gång nummer 2. Och det var ju, hon mådde inte lika dåligt, kommer jag ihåg, att hon inte gjorde. Men den här andra gången så kommer jag ihåg att hon spydde så himla mycket hemma. Och beroende på att vi bodde i en 3 så var det relativt lyhört. Så att det spelade ingen roll om jag låg med stängd dörr in till mitt rum och hade kudde över huvudet, så hörde jag det ändå.
Men vad kände du då i dig själv hur jobbigt det här var att höra mamma må så dåligt? Det måste ha varit fruktansvärt jobbigt.
Ja, hon har ju inte ens tagit andetag emellan vissa gånger.
Nej.
Så att det...
Får fråga typ så här, tänker du, kan de här minnena komma tillbaka till dig?
Ja, jag har bilden framför mig här och nu. Mm. Det får jag, absolut. Men jag är bara glad över att jag kan prata om det. Är jag faktiskt. För att jag vet att jag har andra kompisar som har gått igenom samma sak som inte klarar av att prata om det.
Faktiskt. Nej, det är ju starkt att kunna prata om det. Och det är viktigt tror jag för sig själv också att kunna det.
Exakt. Mm.
Vad tror du att det är som gör att du kan prata om det så här öppet idag? Har du tänkt på det?
Jag tror mest att det är så här, beroende på att jag hade så himla bra relation till min mamma i alla år jag bodde. Under min skolgång hela tiden hos min mamma. Jag bodde varannan helg ungefär hos min pappa. Så det var väl att beroende på att mamma var min bästa vän och förebild och sådär. Så har jag ju fortfarande liksom glada minnen. 19 år innan, eller hur ska jag säga, med glada minnen innan hon blev sjuk. Och beroende på att hon alltid funnits där för mig, så känner jag att jag växer med att kunna prata om det. Istället för att jag ska gräma ner mig i det, eller jag ska säga.
Mm. Ja, det blir inte bättre utav det. Naturligtvis inte att gräma ner sig. Men det är fortfarande väldigt starkt att man kan prata så öppet om det, tänker jag. För det är nog inte alla som gör det.
Nej, det är ju väldigt naturligt att vi människor gärna trycker in det i sig själva och inte vågar prata om det eller känner visa sig sårbar, utan vi ska ju alltid visa oss starka och tuffa och sådär.
Mm.
Men hur bara fortsätter storyn, för att det är ju faktiskt en, jag tänker att det finns en efterberättelse här också.
Ja,
så att jag tänker, från att då hon mådde så pass dåligt, tog de cellgifterna, hur går nästa steg?
Nästa steg är att hon då tappar håret igen. Det var inte lika jobbigt, utan det har jag redan varit med om en gång. Sen så tog de i prover på henne och sa att men det ser faktiskt rätt så bra ut, Victoria. Du ser ut att må bättre och dina prover ser bättre ut. Så att hon började successivt börja jobba lite grann, sommarjobba lite grann. Och börja leva lite normalt och våga träffa vänner och gå promenader. Så hon började liksom leva livet lite igen och inte ha lika ont och sådär. Och detta var ju ungefär 2016 då. Och sen så vet jag sommaren 2016 och de utomlands igen med min för detta låtsaspappa då, eller som jag kallade honom. Och men som sagt, började leva livet igen. Sen 2017 på sommaren så fick hon ett sommarjobb inom daglig verksamhet som hon tyckte om, och personlig assistent och sådär. Sen så blev det tyvärr så att vi fick, eller mamma började få ont en gång till då. I hösten, sent höst, vinter där 2017 igen. Och då fick hon ju ont och hon började må jättedåligt. Och så tänkte vi så här, men vad är det som händer? Och då blev hon inlagd, för att då var det nämligen så att hon fick njursvikt. Det var så det började. Och jag har ju aldrig tänkt, eller jag har inte hört hur det är att leva med njursvikt, eller liksom hur det känns, eller när man blir drabbad och sådär. Men därifrån så förstod väl hon att okej, nu jag mår inte bra. Så hon blev inlagd. Först vi kan åka fram och tillbaka till Trollhättans sjukhus där hon är. Sen blev hon även inlagd på Uddevalla, som inte ligger långt ifrån här. Där de då sa att det är tillbaks liksom. Och detta var ju runt december 2017 ungefär.
Och det var ju alltså tredje gången man får ett cancerbesked.
Exakt, tredje gången. Och från att hon fick reda på det, eller att hon och min låtsaspappa fick reda på det, så var det som att hon stängde dörren typ till mig och min lillasyster. Att hon mådde så dåligt beroende på njursvikten och det här med tredje beskedet. Och då var det väl att beroende på att hon inte kanske visste allting själv, så hur ska jag säga? Jag förstår att man mår skitdåligt som mamma eller som kvinna. När man är 49 år gammal, att en tredje gång till. Liksom.
Jag kan nog inte ens föreställa mig känslorna och tankarna som försiggår i ens huvud när man är just i mammas huvud nu. Då. Jag kan bara tänka mig hur det hade varit i min situation, där man känner liksom att det drabbar ju inte bara mig själv. Hade det varit så att du hade drabbat dig själv, och utan att du kanske får med dig andra människor i det här, så kanske man hade tänkt annorlunda. Men när man har en familj och så vidare, så vet man ju också hur jobbigt det är att alla ska gå igenom samma sak igen.
Exakt.
Och man försöker nog bara, det är nog svårt att bara känna styrka. Liksom.
Det går ju inte att föreställa sig hur man, för jag sitter och tänker på det här nu igen då, såklart. Men att jag menar, man har barn, man har en man eller kvinna som man lever ihop med, som man älskar, och någonstans vet man att jag kommer nog snart lämna in kanske. Och de som man lämnar efter sig, hur lämnar man dem efter sig?
Och jag tror att det är nog den största typ.
Mm, absolut. Men för då gång nummer tre här nu då, börjar du tänka, är de barn att nej, men mamma kanske inte klarar det här längre nu? Eller kände du så under de andra gångerna som hon fick beskedet också? Hur gick tankarna där?
Nej, men första och andra så tyckte jag väl att hon var så jäkla positiv och framåt i det här, att vad tusan, jag ska vara kvar. Vi kör. Det är bara att Jag får ta de här skitcellgifterna och gå igenom det, den skiten. Och sen så kör vi igen. Mamma har alltid varit positiv till livet. Alltid och varit jättetaggad på både se mig och min lilla syster växa. Och allting, alltid sagt att så här, kör din eget race och allting så. Så man märkte ju på henne då de två första gångerna att hon körde sitt race även fast hon hade liksom ont och hon ja, gick igenom den här skiten liksom. Men tredje gången så var det som att man ja, vände blad liksom helt och hållet. Och man märkte på henne att hon blev tystare och inte alls var närvarande på det sättet som hon hade varit innan. Så att det var ju mer att i mitt huvud så var det så här, ja men nu tredje gången gilt. Nu räcker det liksom. Hon ska inte behöva gå igenom det här mer. Utan nu kör vi tredje gången gilt och sen så ska vi leva livet igen liksom. Det var det jag tänkte på. Och sen så i december då när hon blev inlagd och sådär så kommer jag ihåg, ja men detta var nog december tidigt januari.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Januari 2018 då. Så låg mamma inne på Uddevalla. På sjukhuset där. Och sen så blev hon framskickad fram och tillbaka mellan sjukhuset och hemma i vår lägenhet. Och hon gick ju igenom och fick gå runt med dropp hemma och sådär. Inte cellgifter då utan det var ju annat näringsdropp för att mamma inte kunde få i sig till lika mycket med näring. Så hon hade ju hemtjänst hemma. Där och då så bodde inte jag hemma utan jag bodde med mitt ex i en lägenhet. Så att jag var ju hemma och hälsade på såklart. Till och från och sådär. Men jag själva den tiden där mamma hade hemtjänst hemma så det är ju inte riktigt jag upplevt lika mycket som jag kanske hade önskat idag att jag hade varit med om. Men jag kommer bara ihåg att när hon väl blev inlagd tillbaka på sjukhuset att men det går inte att hon har bara hemtjänst hemma utan hon mår så dåligt. Så hon behöver liksom tillsyn dygnet runt. Och även för det så är det nämligen så att min låtsapappa då, han var undersköterska. Så att utan honom så hade det inte gått överhuvudtaget. För att mamma hade ju ständigt dropp hela tiden. Och den läckte och det infekterades och sådär. För mamma hade som en, hur ska jag säga, port. Det heter väl inte port i medicinskt språk. Men en port över, ja, under nyckelbenet kan man säga. För att mamma var så svårstucken under de här flera år ändå, hon hade fått så mycket i både armar och händer. Och så den infekteras ju hela tiden. Och då var jag ju jätteglad idag över att min låtsapappa då var undersköterska och kunde hjälpa mamma med det. Men så var hon ju inlagd då på Uddevalla. Och jag kommer ihåg att vi fick då beskedet att era mamma kommer inte klara det här. Vi vet inte hur långt tid där. Det kan ta 5 månader, det kan ta 10 år. Men hon...
Stor intervall liksom.
Ja, jättestor intervall. Och det tänkte jag så här, shit, gud vad skönt. Då kanske liksom jag hinner bli mamma, hon hinner bli mormor. För det var typ en av hennes största önskan i livet. Hon älskade barn. Mm. Och då tänkte jag, kanske jag hinner göra det. För då var jag ungefär, ja då var jag året jag skulle fylla 23. Och då tänkte jag, shit vad jag... Det är inte kul såklart att hon inte ska vara kvar. Men då känner jag så här, du kanske hinner få lite mer tid med henne i alla fall. Och jag kommer ihåg en situation som var så stark. Det var när vi åkte och hälsade på henne på Uddevalla sjukhus. Jag kommer ihåg att hon bodde på 14:e våning. Så det var ju att man gick in i hissen och så stod man där och trampade. Och så såg man att det bara tickade upp. Och så 14. Och så skulle man in i hennes rum. Och då var hon ju riktigt, riktigt dålig. Och så pratade vi lite och vi kramades och vi grät. Och jag kommer ihåg att jag sa att jag älskar dig mamma. Hon sa jag älskar dig med min stora tjej och även så till lilla syran. Och då var även Fredrik och Anna med och min låtsas pappa då. Så det var ett väldigt fint moment vi hade allihopa där. Men så kommer jag ihåg att min mamma sa till min moster då att du tar väl hand om mina tjejer nu. Och det, gud, det känns i hjärtat och känns i magen så fort jag tänker på det.
Jag ryser hela jag.
Mm. Ja, jag kommer ihåg det också. För att min upplevelse av det var lite grann att för som du har berättat så Victoria var ju väldigt positiv hela vägen genom de här åren och alla de här beskeden och sen lyfter och sånt där. Men när hon sa det där, det var en jättefin stund och vi satt och pratade och det kom ganska naturligt ändå att nu får ni ta hand om mina tjejer. Och jag upplevde det som att det var någonting som hade fallit ner eller det var någonting som hände. Det kändes lite från min sida att nej, nu ger jag upp. Nu skiter jag i det här. Så upplevde jag det då att det tar nog inte så lång stund till.
Nej, precis som du säger att där och då när jag väl sa det så jag kommer ihåg att man grät ju perioden när vi väl var i det rummet. Jag kommer inte ihåg om att timmar vi var där, men man grät ju först när vi öppnade dörren så kommer jag att jag inte var först. Jag gick inte in först, men jag kommer ihåg att jag gick in, såg mamma där, sa hej och var tvungen att vända mig om. Och då kommer jag ihåg att jag kramade dig, Fredrik, och började storlipa i din famn. Och mamma säger, kom Sofie. Och ja, det var ju alltså det var en bubbla inne i det rummet som mamma låg inne i. Och så precis som du säger att man såg typ i ögonen på mamma att så här, jag pallar inte mer.
Nej.
Men en stund då inne där inne så är jag så jäkla nöjd att jag, för att ursäkta språket, men att jag vågade fråga en fråga om mamma vill ha grav eller inte. Och det sa hon, men det vill jag. För jag vill att ni ska komma och hälsa på mig. Jag vill att ni ska ha ett ställe där ni kan gå och sätta en blomma eller tända ett ljus. Och sätta er och prata med mig. Och då vet jag att jag frågade mamma att ja men du, jag vet, har en idé här. Och idén är att om vi ska fixa ett hjärta, hjärtformad sten och inte fyrkantig. Och då så såg man på henne att hon typ glänste upp lite, eller hur ska jag säga i ögonen, fast det är väldigt tråkig och sorglig sak att prata om. Så var det så här att hon var ja, men varför inte? Och när mamma väl var sjuk första gången så hade mamma 2 stycken duvor som satt utanför fönstret på en lyktstolpe. Och det var precis som att det kändes som att de där var där för mammas skull. Att de satt och var övervakade över mamma när hon väl låg sjuk i soffan. Och då sa vi att nej, men då måste vi ha en duva på stenen också såklart.
Och från att jag känner igen mycket av de här rummen, för jag har varit i de här rummen, inte med mina föräldrar, men min mormor var ju som min mamma, för jag växte upp med henne liksom uppfostrad. Jag tror det är väldigt viktigt, du vet, så här, att man försöker liksom prata om saker som är svårt. För att det är sånt som man efteråt kommer inte kunna någonsin liksom säga eller tänka. Jag vet att jag hade ju en moment med min mormor där jag visste att vi drog ju bort allting från henne. Så hon hade väl typ en vecka kvar att leva. Typ så här. Och hon hade fått en stroke då, så hon hörde men hon kunde inte prata, allt det här liksom, hon fick en afasi, vad heter det då. Och jag vet ju också typ att man sa det man ville säga och man satte sig där och så var det liksom så här att det var viktigt för mig att få berätta vad jag ville säga och allt det här. Jag tror att det är jättebra och starkt att göra det. Många vänder ju och inte klarar av det, men jag tror att det är väldigt viktigt som du gjorde, att du pratade med din mamma, frågade frågor. Även om det kanske är svårt att lyfta den frågan. För den frågan som du gjorde, den är svår. Men jag tycker det är fruktansvärt starkt gjort att du gjorde det. Och nu i efterhand så tror jag att din mamma är så glad att du verkligen gjorde det hon kanske inte hade ens tänkt på.
Nej, precis. För detta var ju, vi fick ju reda på det i januari. Och det här, då, det här samtalet vi hade är ju den 7 april. Så det hade gått några månader innan vi väl hade det där samtalet i det där sjukhusrummet. Och jag kommer ihåg att Det var dagen innan, för detta var en söndag. För mamma skulle fylla ett år på dagen efter då, den 8 april. Så att jag och min lilla syster gav ju henne ett halsband och ett armband som matchade. Av ett märke som heter Edblad, som hon tyckte om. Och sen så var det tanken, eller vi hade tänkt att hon skulle bli inlagd på ett palliativt hem. Och de som inte vet vad ett palliativt hem är, ett hem eller en, som en äldreomsorg kan man väl säga nästan, fast för de som inte kommer klara sig. Så man får ett eget litet, en egen liten lägenhet där, men som man har ju sköterskor och sånt runt omkring sig. Och mamma var så tvär i början när vi pratade om det, att jag ska banne mig inte åka någonstans, jag ska dö hemma i så fall. Hemma i min lägenhet. Men sen så, i just den här stunden så, jag vet inte hur, men hon tänkte så positivt ändå upp i allt detta. Och bestämde för sig väl då att bara på 1-2 veckor att nej men det är väl lika bra att jag kommer dit bort. Så hon blev flyttad till ett palliativt hem i Vänersborg som ligger ungefär en kvart från Trollhättan. Sen då den 8 april så på hennes födelsedag så fyllde hon 50. Så att det var ju väldigt stort. Så att den 14 april på lördagen där så skulle vi ha lite 50-årsfest. Eller 50-årsmiddag eller man ska säga på det här palliativt hemmet för hela familjen och sådär. Och det var ju väldigt annorlunda stämning eller man ska säga. Det var ju som ett vanligt kalas fast man visste att så här, vi firar dig. Och detta är din sista födelsedag. Så att det var ju väldigt spänt i luften och jag var på hugget. Eller hur man ska säga.
Tjufan. Mm. Jag kan inte ens föreställa mig.
Nej, och hon satt ju där och hon blev fixad av både min mormor och min moster och sådär. Och där i stunden så ville jag verkligen bara säga att varför lockar ni hennes hår eller varför sminkar ni henne? För vi är familj och vi älskar henne oavsett hur hon ser ut. Så att det är någonting jag liksom inte har pratat med någon utom att jag var lite ledsen eller arg på dem där och då, att de gjorde så. För innerst inne så vet jag att mamma inte orkade där och då. Utan hon var ju bara glad att vi var där. Och att vi ville uppleva, eller att hon ville liksom ha ett sista kalas, eller man ska säga. Så det var väldigt tufft där och då. Men jag fick
det var inte Fredrik som fixade sminket va?
Nej, det var det inte.
Nej. Inte den gången.
Inte den gången.
Nej, precis. Nej, så att...
Men vad hände då? Var det, det blev sista kalaset?
Det blev sista kalaset.
Får jag fråga ungefär hur långt ifrån det kalaset blev det tills ni visste typ att nu är vi i det här rummet igen och nu är det ett evigt farväl. Eller evigt farväl låter för dumt, men ett farväl i det här jordelivet kanske. Eller vad?
Ja, men precis. Men den helgen där runt 13-14 som mamma hade kalaset så efter kalaset, hon var jätteglad och lycklig, men hon var ju trött såklart beroende på att det blev ju mycket energi av att träffa familjen och allting sådär. Sen så gick veckan och jag kommer ihåg att jag jobbade på en förskola här i Trollhättan och hade daglig kontakt med min lospappa då som var hemma eller var på det här hemmet hos henne varje dag. Och att jag hade arbetskamrater som inte tyckte om att jag hade min telefon på mig. Och jag sa att chefen har godkänt att jag har på telefonen på mig för att jag är i den situationen jag är i idag. Och jag kommer ihåg att jag missade samtalet. Den 20 på fredagen klockan 2 hade jag missat ett samtal från Lars Gunnar som han heter. Så jag kommer ihåg att jag ringer upp fort som tusan och frågar hej, vad är det? Vad är det som hänt? Och han får inte fram ett ord utan han bara gallskriker i telefonen. Och säger att ni måste komma hit. Och det är nu. För planen var att jag skulle jobba till 16:00. Sen skulle jag sätta mig på bussen med min lilla syster och åka och hälsa på mamma. Och då hade vi varit där ungefär 18:00 på kvällen. Med alla bussbyten och sånt där. För jag hade inte körkort då. Så jag fick lägga på luren då med Lars Gunnar. Och ringa min lilla syster pappa. Och säga att hej, kan du köra oss till mamma. Och vi måste åka nu. För att nu är det illa. Jag blir hämtad och vi åker bort mot det här hemmet som mamma låg på. Och vi kommer fram ungefär 16:45. Och då sitter min morbror sitter där, min mormor och morfar sitter där och min ena moster, inte Anna då, utan min andra som heter Ulrika. Är ni inne i rummet och vi var ju ledsna såklart för att mamma var kontaktbar men hon låg inte i sängen och pratade med oss utan hon liksom Så min moster gick ju fram där och bara, dina tjejer är här nu. Så att du vet. Och då sa hon väl lite hesar, hej. Liksom. Så att man var ju där och man var på helspänd och man var ledsen och allting. Och sen blev klockan ungefär, vad ska vi säga? 16:55 ungefär. Och då säger mamma, jag har ont. Jag har ont. Hon låg nästan och skakade i sängen, kommer jag ihåg. Och då var det bara att trycka på den här larmknappen eller signalknappen som det finns på sjukhus bland annat. Och då kommer två sköterskor in. Och då säger vi att nu får ni liksom ge henne mer smärtlindring, för nu är det ont. Alltså riktigt ont. Ja, men vi kan inte ge henne mer än vad vi redan gett idag. Så vi måste liksom ringa på huvudsjuksköterskan, eller hur man ska säga, någon som är lite högre upp i detta huset. Så de ringer ju henne, eller hur man ska säga. Så de lämnar rummet. Vi är kvar där inne. Klockan blir 10 i. Vi tänker, hallå, det har gått en kvart. Liksom. Vi bara ser på mamma att hon liksom, man ser att hon har ont. För att hon ville inte visa mig, min lilla syster, att hon hade ont under de här åren. För det var ju ändå totalt 4 år som mamma liksom gick igenom detta flera gånger. Men inte ville visa det för mig, min lilla syster. Och det var lite sjukt att se att hon hade så ont som hon hade väl just i den här stunden. Sen så vet jag att Fredrik och Anna satt i en bil på väg upp till Dalarna. Men när min låtsaspappa då ringde så vände ni.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Och jag kommer ihåg då även att man visste att okej, de är på väg. De kommer komma. Och det är ju skönt att veta liksom att alla, både syskon till mamma, vi barn, mammas kärlek och föräldrar var på plats liksom. Men sen så ungefär 16:55 så tar mamma tag i den här kedjan med handtag som det finns på sjukhussängar och gör ett sista liksom ryck upp, eller drar sig liksom upp. Och sen då 16:58 så lägger hon huvudet på kanten på, eller på sidan på kudden, och så somnar hon in.
Så hon tog tag i den här?
Hon tog tag i typ 5 i, alltså 3 minuter innan hon dog, så tog hon tag i den här för att liksom lyfta upp sig, eller vad jag ska säga.
Ja, jag förstår vad du menar.
Och sen då 16:58 så lägger hon huvudet på sidan på kudden och slutar andas.
Det är så jobbig situation att höra de här sista andetagen. Och jag kan inte ens föreställa mig hur det är att vara i den situationen. Jag har ju lyckats, kan man inte säga kanske, men jag har ju velat vara på plats när det händer. Men båda gångerna så har det varit att man har precis åkt hem, och så har det varit att det hinner inte ens sätta mig ner innan de knackar på dörren och bara, vi måste åka. Mormor har gått bort liksom. Men att vara i samma rum måste ju vara, det måste vara jättepåtagligt.
Ja, för tanken var ju att jag och min lilla syster skulle ta bussen. Men det var ju tur att min lilla pappa insåg läget där och då. Att ni måste faktiskt komma nu, för nu har de blivit sämre. Och då var klockan liksom 2. Mamma hade ju lika gärna kunnat dö på de 3 timmarna.
Mm. Men var du var ju också i rummet, Fredrik.
Nej,
vi satt i Dalarna. Det tog ju bara några minuter. Ja, just det.
Vi var ju på väg upp till Dalarna till en mässa då. Ja, och vi vände ju på vägen. Ja. Och när vi är på väg... Jag körde väl kanske inte helt lagligt då när vi var på väg tillbaka hem, men jag minns det att, för det var helt sjukt, för vi åkte i skogarna där då och tittade på himlen, och precis vid den tiden, jag vet inte om det var, det kanske inte var på minuten, men, min upplevelse var det att himlen öppnade sig och det kom, om man tänker sig en sån här gammal bild med typ Jesus, och så ser man det här, de här ljusstrålarna som kommer från himlen. Ett sånt ljus var det på himlen. Och då, det var precis som att okej, nu har Victoria somnat. Och då lugnade jag ner körningen. Och sen gick det ju inte många minuter förrän jag tror ni ringde.
Ja, Lars-Gunnar ringde till dig eller till Anna.
Till Anna och sa det att ni kan lugna ner lite grann nu. Men, och det, var, det här hände i loppet av några minuter att himlen öppnade sig. För jag sa det till Anna, för Anna hon sa, jag vet inte, hon satt för att titta ner och sa till Anna, nu får du titta upp på himlen. Det är helt magiskt var himlen. Det var precis som att det bara öppnade sig och det bara strålade ner ljus.
Mm.
Ja.
Men jag gissar ju då att när ni var där allihopa, hur var liksom, jag förstår liksom, det är mycket typ hejdå, omfamna varandra. Hur går stegen liksom efter det här? Är det liksom, kommer ni bara hem, samlades ni eller låter ni vars för sig? Eller?
Ja, nej men där och då, precis i detta, exakt när mamma liksom lägger huvudet på kudden så stod ju min mormor och morfar stod bredvid, min moster stod bredvid. Och höll väl i mammas hand typ. Och sen så i ren impuls eller man ska säga så tar ju liksom min morfar tag i mamma och liksom hallå? Liksom klappar på kinden eller sådär. Och typ lilla docka, kom ihåg att alltid min morfar sa till henne och liksom klappar på kinden att lilla docka, hallå? Hallå? Alltså man blir ju så chockad såklart. Och sen kommer min morbror fram och lägger en hand på min mammas bröst då och känner att det är inget hjärta som slår längre. Och då var ju typ då som man liksom förstod på ett helt annat sätt när han liksom typ skakade på huvudet eller hur jag ska säga. Och där och då så kom jag ihåg att jag tittade på Lars Gunnar. Jag tog min lilla syster i handen och bara skrek mamma rätt ut, kom ihåg att jag gjorde. Och då flyttade ju alla på sig och så fick vi tre gå fram då. Och det var så fruktansvärt för att man var ju ledsen av de här tre beskeden som vi fick med det. Men det var ett helt annan grej när man väl såg henne där och man inte fick den kontakten längre. Som man alltid haft i alla år. Och sen så blev det att man hade gråtfest med alla, såklart. Men sen så kom jag ihåg att jag gick iväg ut från den här korridoren för att bara komma ur huset för att få luft. För att man visste inte vart man skulle ta vägen. Och min lilla syster kommer efter och så är vi jätteledsen såklart. Och hon säger, kan du ringa pappa åt mig? För jag klarar inte göra det. Och nu då så var ju hon 15 år gammal. Och jag var nästan 23. För jag skulle fyllt den 5 maj. Så att jag var ju nästan 23 då. Ringer hennes pappa. Han sätter sig i bilen och åker. Så han kommer där på en kvart. Och sen försöker jag ringa min pappa. Men han svarar inte. Jag tror jag ringer 7 gånger utan svar. Och jag visste inte vart jag skulle ta vägen. För jag bara säger, jag måste bara ringa pappa. Jag måste berätta. För han har ju vetat om allt det här med mamma var sjukdom i alla år och sådär. Så jag kände bara, jag måste ringa. Men han fick inget svar. Och då visste jag att han jobbade. Så jag ringer ju till hans jobb, för han var servitör då. Och ringer till reception på det här hotellet. Och säger att hej, jag behöver prata med Janne Bäckström som servitör hos er. Nej, det går inte. För han jobbar ju. En jättetyken kvinna i telefon. Och jag säger att det spelar ingen roll om han jobbar. För min mamma har precis dött. Så det är bara att du hämtar honom. Och jag kommer ihåg att hon vände rösten helt. Och bara, jag förstår.
Mm.
Och då hör jag i bakgrunden. Att hon liksom tar bort telefonen från sitt ansikte eller mun. Och säger, Janne, du har telefon. Och när han tar telefonen och säger, ja det är Janne. Och då säger jag, hej, det är jag. Och då började jag gråta och då förstod jag han med en gång. Och då säger han, jag kommer. Men du vet att det tar 1,5 timme nästan. Att jag...
Det är sjukt att jag blev tårig nu. Usch.
Nej, så han kommer ju. Och då hade man ju liksom... Under den här tiden som min pappa eller satt i bilen så hade man liksom gråtit så mycket i perioder så här till och från i 1,5-2 timmar. Och jag ringer mina bästa vänner. Och de kommer. Och jag springer ut och kramar dem. Och sen kommer ni. Och då blev det ju att så fort det kom någon som inte har varit där innan. Så blev det att man började gråta igen och sådär. Och sen vet jag att jag gick in. Jag och lilla syrran gick in till mamma i rummet igen och satt där. Och pratade och man gick in och ut i rummet och sådär. Och sen när min pappa väl kommer så är han ju svartklädd. Han har ju svarta kostymbyxor. Han har svart skjorta och han har svart väst. Och då blev jag ännu mer ledsen. Inte bara för att han kom utan att han var liksom begravningsklädd. Eller vad ska jag säga. Men man är ju svartklädd som servitör. Och sen så så sa ju sköterskan att nej, men nu ska vi liksom fixa henne, eller vad man ska säga. Så då fick ju alla vi gå ut i en liten, hur ska jag säga, som ett litet växthus nästan, men gett bara i fönster typ. Så det var ju kaffe och macka och sådär. Och så vet jag att alla i familjen sa, du ska inte äta något då? Nej. Jag är inte hungrig. Varför ska jag sitta här och äta en macka och dricka kaffe och saft liksom? Så jag kom att jag tog ingenting och jag ville inte prata så mycket. Man var så rastlös och så ledsen och liksom... Alltså jag var inte närvarande överhuvudtaget, utan sådär. Så att det var väldigt sjukt.
Jag tänker bara på en fråga som jag oftast inte pratar om så här egentligen med andra människor när de upplever någon har gått bort liksom så här. Men jag vet inte om du har varit med om det, Fredrik, att du var ju där säkert då också då, men när man går tillbaka till rummet, när man ser personen ligga där död, känns det inte lite grann som att man ser egentligen mer eller mindre liksom så här att det är bara ett skal? Alltså själva liksom personen har lämnat... För du vet, jag är ju så här, både min mormor och farmor. Jag tycker de så, typ, jag kunde inte se skillnad på dem. De såg likadana. Det var som ett skal. Det var typ så här, jag kände typ så här när jag tittade på det här, typ att nej, hennes själ är inte kvar här inne. Det blir så här, det blir bara ett tomt skal. Känner du det typ, när du tittar på henne? Typ så här, det är inte mamma längre.
Ja, nej men, ja, det kan jag faktiskt hålla med dig när du säger det. För att det blev inte den här värmen i rummet.
Nej.
Men hon hade ju liksom valt att hon skulle ha den här klänningen som hon hade på sin 50-årskalas. Hade hon fixat henne med och hon hade kammat håret och satt ett spänne i håret. Och jag kommer ihåg att successivt efter att man hade gått in och gråtit ett liten skvätt så droppar ju folk av liksom. Men... så var det jag, min lilla syster, hennes pappa, min pappa Lars Gunnar kvar. För att jag vet att ni var tvungna att åka hem till era hundar, Fredrik. Mm. Kom ihåg. För att vi var ju många timmar där borta. Och då vet jag att vi sköterskorna sa så här att ni får vara kvar hur länge ni vill såklart. Men det kanske är bra att man liksom går in och säger farväl eller adjö eller hejdå eller sådär. Så ni vet. Och då så går alla andra in, förutom jag och min syster, och säger hej då, eller farväl. Och sen var det våran tur, gick vi in tillsammans. Och så satt vi bara och pratade om minnen, typ. Och så låg mamma där, som ett litet skal, som precis som du säger, Oskar. Och Ellen frågade mig, för jag sitter lite själv med mamma? Och då sa jag, självklart för att göra det. Så jag lämnar bara rummet, utan att säga någonting. Och så vet jag att pappa säger, har du sagt hej då nu? På riktigt. För hon kommer ju inte ligga kvar i det här rummet liksom. Och då kom jag på mig själv att nej, men det har jag ju inte. Så jag fick gå tillbaka till rummet. Ta henne i den här iskalla stela handen. Som inte var den här varma goa längre. Och säga. Hej då mamma. Vi ses en annan gång. Nu blir det till med tårögnen.
Ja, det är så tungt,
ja, det är klart.
Men det var lite sjukt. Och sen så vet jag att beroende på att ingen av oss nästan hade tagit någon sån här macka i det här rummet, så sa vi att nej, men vi får äta någonting liksom, äta på hela dagen. Så vi åkte till McDonald's i Trollhättan då och sådär. Och sen så var det ju en tid efteråt såklart. Och då vet jag att jag blev sjukskriven. För att jag mådde så dåligt och jag var ledsen och man visste inte. Där och då visste jag inte så här, hur ska jag klara mig? Vad ska jag göra? För att jag har varit så van vid att man ringer mamma om vad som helst. Typ att ja, jag har en räkning här. Jag ska betala. Men det står liksom ingen bankgiro, vad ska jag göra? Och helt plötsligt ska du liksom klara dig själv på ett helt annat sätt.
Och sen är det väl också mycket så här att man är kanske van att ringa och det så här, jag tänker ju, alltså jag kan ju bara koppla grejer typ som jag kan tänka händer dig också, typ så här att man vill ringa. För mig var det typ så här, jag ringde mormor, det var något typ så här att men jag vill berätta det här till mormor, typ så här, det här inte, och så bara nej, jag kan ju inte ringa.
Nej, exakt.
Jag kan inte berätta det här. Det är ju liksom så här grejer som fortfarande än idag händer mig, typ att nej, men nu ska jag, det så här, nej, det går ju inte.
Nej.
Så det kan jag tänka mig händer också, kan jag tänka mig typ fortfarande än idag för dig, att du kanske känner ibland typ så här, oh, det, och så bara nej.
Nej, men precis, och det var den första tiden var ju väldigt tuff beroende på att jag var sjukskriven och där och då, så beroende på att jag inte bodde hemma, så bodde jag ju tillsammans med mitt ex då. Och vi bodde i en lägenhet som vi fick liksom provbo i som sambos, eller man ska säga. Och den personen som ägde den lägenheten valde att ta tillbaka den. Så att,
det passade som sambo.
Schysst. Ja, det var inte alls passande just i den tidpunkten. Så jag flyttade ju hem till min då svärmor. Och bodde där i 10 månader blev det. Men sen då, ungefär i juni månad nu 2018, då bara 2 månader efter, så var vi tvungna att ta bort våran katt också. Som jag hade, som hade bott med mig och mamma i alla år. För jag fick henne när jag var 3 år gammal och hon blev ju 20 år gammal. Och det var också ännu, det var nästan ännu, så det var inte jobbigare än mammas bortgång såklart, men det var liksom... Det räckte liksom med att mamma gick bort och så ska man behöva ta bort sin katt också.
Mm.
Så det var väldigt känslosamt där och då. Såklart. Och sen nu tiden efteråt, det har ju gått, nu på fredag till exempel så skulle mamma ha fyllt 54 år. Och det är 4 år sedan nu. Och sen 20 så är det ju exakt 4 år som hon gick bort. Och man har svackor hela tiden.
Alltså jag ryser nu, jag tänker lite grann, det är så sjukt ändå att det här avsnittet släpps en dag innan din mammas...
Ja, 3 dagar innan, ja.
Ja, du sa att du fyller på fredag.
Ja.
Ja, men det här släpps på torsdag.
Ja, precis. Mm.
Så att det känns ju som att det är helt, alltså det är typ som att, det är det som jag tycker är så här, att den här historien liksom, din mamma lever ju ändå vidare.
Ja, det är klart.
Och den här historien liksom får ju också ett mervärde hos... Mm. Jag känner igen mig jättemycket i din historia, jag får upp bilder och saker på, jag kan tänka folk där ute som har upplevt bortgång från olika håll och olika bekanta och vänner och familj och så, att det är en så tuff period att bara ta sig igenom den, att vara på sjukhus, åka in fram och tillbaka, stötta, vara en stöttepelare även om man själv håller på att bryta ihop, för det är oftast det som man vill vara stark för. Jag försökte vara stark för min mamma, för min pappa, du vet så här, för min syster, du vet så här. Jag tänker att du ville vara stark för din syster och vad det är för henne, men inombords så hade du så mycket känslor också.
Ja, absolut.
Mm. Ja, och det är ju så, när den dagen väl kommer som de samlar in och går bort, så var det i alla fall för mig när min mamma gick bort också. Det är då, alltså jag var inte ledsen innan, även fast det var jobbigt, men då det var ju det tuffa, riktigt tuffa. Just att, ja, precis som ni sa det förut, att vem ska jag ringa nu? Mm, jag vet, jag ringde ett par gånger efter mamma har gått bort och kom på det, och det, telefonsvararen gick ju på dem, men ja, just det.
Men det är vana, ja. Alltså det är vana, ja, det, så här, det är ju det, och det är ju en tuff period.
Det är en jättetuff period, och just det att, ja, man kommer på sig efterhand, för det känns så overkligt på något vis. Men vad känner du har gjort att, för du mådde ju väldigt dåligt där under perioden efter, ja, såklart. Gud, ja. Och när till och med katten inte
ja,
lever längre. Men vad var det som gjorde och att du kände att det finns ändå, man kan gå vidare? Om man tänker på de som lyssnar och kanske sitter i en sån här situation nu, att hur tänkte du och vad hjälpte dig i din sorg med allt det här?
Ja, det som hjälpte var väl att man grät ungefär den första tiden, första månaderna, så grät jag ju varje dag, hela tiden. Jag var sömlös, ville knappt äta något, men blev väl påtvingad att äta, för det var inte det jag tänkte på där och då. Men jag vet inte, jag kom väl överfund med mig själv att hade mamma velat att jag låg här och var ledsen över det här? Och det hade ju hon absolut inte velat. Men som sagt, man har svackor hela tiden och vissa dagar så vill man inte tänka på det, men man tänker på det ändå. Och vissa dagar är ju bara att man börja tänka på glada minnen man har tillsammans. Och det var väl den övergången som kom för mig. Och det var ungefär efter 1,5 år tror jag det tog, innan jag väl liksom kunde få ett leende på läppar när jag tänkte på mamma. Det är klart att jag alltid älskat henne, för att hon har varit min förebild och bästa vän. Men då tänkte jag inte på det här att hon är död och alla de här cellgiftsbehandlingarna, utan det var mer att shit, jag har ändå fått bo i ett jättefint hus på landet med henne och min lilla syster. Och jag fick min lilla syster brun av henne och alla utlandsresor och det här goa, härliga skrattet som min mamma har. Jag har aldrig träffat någon som har ett sånt härligt skratt liksom. Och så som hon alltid sa, att jag kommer alltid vara stolt över dig. Och körde ett eget race och jag har väl alltid haft med mig det. Men det som gör ont idag, nu 4 år efter, även fast jag kan ibland få ett leende istället för att jag gråter, så är det ju för att man tänker nu på ett helt annat sätt, för att man tänker på händelser som kommer i livet. Till exempel nu så har jag, för i september här nu, så var jag med och byggde upp Rösta butik i Mariestad och mamma älskade Rösta. Alltså det var hennes favoritbutik. Och typ när man, om jag gifter mig i framtiden, det är ju sådana tillfällen, eller när jag får barn, då kommer det komma tillbaka till en att just det, hon är inte här, eller hon kan inte vara med. Nej. Så.
Nej, jag förstår, och det är ju mycket de här stunderna, men är det så också att du pratar till din mamma ibland, typ att när du typ känner att det är jobbigt liksom, kan du säga önska mamma att du var här liksom, eller?
Ja, gud, jag tror jag mer tänker på det än att jag liksom pratar rätt ut, men jag kommer ihåg att när jag skrev pappret på att jag började på Rösta, så sa jag till mig själv att mamma, kolla. Titta vad jag har klarat liksom. Titta vad jag har gjort. Och det var samma när jag skaffade min katt då. Så skaffade jag min katt i augusti. Några månader efter min förra katt gick bort då. Jag kommer ihåg att jag hade sån skuld för det. Att bara 2 månader efter min första katt gick bort så skaffade jag en ny. Men då kommer jag ihåg att jag önskade där då att jag önskade att hon hade träffat Frans, som han heter. Mm.
Men det är ju också en grej, Fredrik, att man kan faktiskt skaffa en katt till, men det är svårt att skaffa en mamma.
Mm.
Det, ja. Men är det är det som är grejen, typ att vissa grejer går ju inte att ersätta, men vissa grejer kanske går på ett sätt att ersätta ändå.
Exakt, och sen att faktiskt försöka och ta bort den där skuldkänslan. Även fast det är något väldigt tufft som man går igenom, så förr eller senare så är det ju faktiskt det som händer. Det är ju det enda vi är säkra på i livet, att vi en dag kommer gå bort.
Exakt.
Sen är det ju jäkligt tufft när det händer, såklart.
Ja, för att det var ju tiden efteråt, så pratade jag om min lilla syster relativt mycket. För jag har alltid varit väldigt extrovert och hon har alltid varit väldigt introvert. Men jag har verkligen velat att hon ska prata om det. För hennes egen skull. Hon var ju bara 15 år gammal när det hände för 4 år sedan. Och jag kommer ihåg så väl, för att hon var ändå tonåring då, mer än vad jag var, att hon ångrade sig så mycket att hon satt inne på sitt rum med sin telefon istället för att sitta i soffan och kolla film eller vad mamma väl ville. Och jag har sagt till henne att du får inte ångra sånt, för att du kan inte grämma ner det, utan mamma hade liksom, mamma är stolt. Jag vet att hon är så stolt över oss. Om vad vi har åstadkommit genom det här och hur starka vi har blivit. För att där i stunden så tror man helt ärligt att man ska dö. Och man vill bara träffa den här personen igen.
Och det kan jag tänka mig är mycket, det här dåliga samvetet kommer in hos många. Och är man 15 så är det ännu svårare. Jag hade jättedåligt samvete med min mormor. Hon var mycket så ensam. Man åkte inte dit liksom. Man åkte dit ibland och så var man där och så vidare. Och så efteråt bara fan, att jag inte tog mig den jävla tiden och bara åkte dit lite oftare.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det är väl i dagens läge, när du pratar om din syster då, det med telefoner och så vidare, att man sitter kanske då i samma hus med mamma, men man inte kanske tog då sin möjlighet, är att det tar lite av en, men man får nog inte glömma att föräldrar tänker inte så.
Nej, och det nej absolut inte. Tonåring, tjej, och alltså vad gör tonårstjejer och killar? De är på sitt rum och hänger.
Nej, men exakt.
Man sitter inte med morsan och farsan, oavsett om de är friska eller sjuka på något vis. Så att det är som ni säger, att jag förstår att man kan få dåligt samvete för det, men man får ju sluta slå på sig själv där. För att det blir ju inte bättre, utan tyvärr.
Nej, man får nog bara se typ att oavsett vad så är mamma eller pappa eller vem som helst, de är minst lika stolta över den.
Liksom. Mm, och precis som du sa det, Sofia, att det handlar ju om att om det är mamma eller pappa som går bort, oavsett vad det är, så vill ju de att man ska fortsätta att leva sitt liv så bra som man kan, och tänka på de fina och de roliga stunderna som man har haft och delat tillsammans. För det är det man vill att det är det man vill bli ihågkommen för.
Exakt. Ja, nej, för det som jag har tänkt väldigt mycket på, det är att jag har varit väldigt lik min mamma. I sätt och allting. Och hon har ju bara sagt att men kör ditt race, var snäll mot folk och bara lev ditt liv och jag kommer alltid finnas i tanken. Men som jag vill säga till andra, som jag har sagt till mina kompisar, är att de har varit så arga på sina föräldrar. Så här, åh, den är så jobbig och gud vad den tjatar, håller huvudet på mig. Och så här, och de har sagt att du ska vara tacksam över dina föräldrar. Och du ska ta vara på den tid du har. Det låter klyschigt som alla säger, men man ska verkligen göra det. För idag så har jag fått en mycket, mycket bättre relation med min pappa än vad jag hade för några år sedan. Och det kommer bli bättre. Och du kommer må bättre. Men där och då så är det, finns det ingenting annat än du vill att den ska komma tillbaka. Din förälder eller vad det nu kan vara. Men du kommer må bättre. Och försök prata om det.
Mm. Det har varit mycket. Jag har fått tårar i ögonen. Jag har rist och allt det så här. Men det är så mycket känsligt sånt här avsnitt. Och det här är ju liksom livets gång tyvärr. Någon gång kommer ju förmodligen någon sitta här och prata om kanske när jag går bort eller när Fredrik går bort eller vad som liksom så här. Men det är ju ingenting man kan, vi kan inte sticka under stolen att det här är livets gång i alla fall.
Nej, man kan inte göra det, och det spelar ingen roll hur väl man än försöker förbereda sig på det, så kommer det som en käftsmäll ändå, precis som du sa Sofie. Men samtidigt så man tar sig ur det. Det får ta lite tid och så får man minnas de fina stunderna som man har haft och leva vidare med det, såklart.
Ja, men så är det. Absolut. Mm.
Jag vill tacka jättemycket Sofie att du verkligen delar med dig om den här berättelsen om din mamma. Och jag hoppas även att fler där ute också kan relatera till det, eller hoppas inte det, men jag hoppas ändå liksom att de förstår din berättelse. Och Fredrik,
ja, med de orden så tackar vi dig Sofie för att du delade med dig av det här.
Ja, tack så hemskt mycket.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.